No, Sandviksvillan är ju faktiskt en av de äldsta byggnaderna i Vasa idag, kan man säga. Och den byggdes redan före branden, på den tiden när staden var belägen där var gamla Vasa finns nu. Den byggdes på 1840-talet. Och jag kan ju börja med namnet. Det var två bröder Sandvik som ägde det här området. Efter de här bröderna Simon och Gabriel Sandvik så övergick det här området till lasarettsläkaren Fredrik Sandmark. Och han röjde det här området och planerade att anlägga en trädgård här. Men han hann inte förverkliga så mycket av sina planer förrän det här området köptes av hovrättsassessorn Carl Johan Boy. Och det var han som lät bygga den här villan. Och nu är det här ju inte en alldeles vanlig sommarvilla, utan det är ju ett ganska ståtligt hus. Så att om vi tänker lite på villakulturens historia och villabebyggelsen så utgör det här den ena varianten. Vi har liksom två varianter. Delvis var det så att adeln och borgerskapet hade jag vet inte hur det var riktigt i Finland, ända från 1600-talet, åtminstone från 1700-talet så sökte sig de välbeställda ut på landet och byggde sig lantgårdar helt enkelt. Och det var då gårdar där man ägnade sig åt jordbruk och hade också boskapsskötsel, så att man helt enkelt livnärde sig på det här sättet. Man skaffade sig mat och bodde också då i allmänhet sommartid på de här gårdarna, medan man under vintern bodde i städerna. Så att den här Carl Johan Boy bodde då antagligen inne i Vasa, det vill säga gamla Vasa som vi kallar det numera. Och så hade han det här som sitt lantställe. Och det var ingalunda så att det var bara en sån här stor byggnad, utan hela det här området var fullt av byggnader. Här fanns ladugård och stall och uthusbyggnader och bastur och allt vad som behövdes på den tiden. Olika bostadsbyggnader för de anställda, för drängar och pigor med mera. Så här har jag faktiskt en skiss av hur det såg ut här på Sandviken någon gång vid mitten av 1800-talet. Och här i mitten precis har vi den här stora huvudbyggnaden. Och så i närheten finns det liksom sådana här kolonier av stugor. Och förutom att då Boy byggde de här husen så anlade han här en fin trädgård. Han var intresserad av trädgårdsskötsel och i allmänhet var det just som med de här lantgårdarna att de var väldigt fina. Det var modernt då att man skulle ha sådana ståtliga och imponerande. Det var ju förstås lite att man skulle imponera på omvärlden också. Så att man hade fina planteringar, lite sådana exotiska träd och vackra blomsteruppsättningar. Och sen det som var ganska vanligt vid de här gårdarna, om de låg vid havet eller vid något vattendrag, så att man hade en liten bassäng där man hade fiskar, en ruddamm. Så att det var liksom den här grunden till den här villans historia.
Men hur var det då med vanligt folk? Hade de också någon möjlighet att komma närmare vattnet och någon möjlighet till någon form av sommarliv?
No, de här lantgårdarna av den här typen som Villa Sandvik representerar, så det var ju förunnat bara ett fåtal familjer i en stad av Vasas storlek. Att det var vissa adelsmän och borgerskap som hade möjlighet att bo på det här viset. Det var ju förstås ganska kostsamt. Och de vanliga stadsborna eller landsborna också för den delen, så de hade ju inte möjligheter att bygga villor på samma sätt. Men det finns ju ett undantag i de här som rörde sig ute i skärgården, det vill säga fiskarna. De byggde ofta sådana små timrade stugor ute på skärgårdsholmarna där de kunde övernatta när de var ute på fiskefärder. Och ur de här fiskastugorna så hade då utvecklats en sån här villakultur. Om de här fiskastugorna började byggas någon på 1700-talet, kanske till och med tidigare. Så på 1800-talet utvecklades det ett sånt här system att man kunde ha dubbelt boende. Det var inte så påkostat som de här lantgårdarna som Sandviksvillan representerar, utan det var i anspråkslösare form när man sökte sig ut från städerna sommartid när det kunde vara varmt och det var, hygienen var ju dålig i städerna, så att det kunde vara, finnas smittorisk och förstås värmen kunde vara plågsam också i städerna. Så att det kan man säga att det är den där andra linjen som leder till den villakultur som sen kom att blomstra i slutet av 1800-talet. Det som vi kanske med våra dagars ögon betraktar som den här höjdpunkten i villakulturens historia.
Så vid det laget då så får de som hade ändra råd eller de som hade tillgång till små skärgstugor ut sommartid?
Ja, det gjorde de. Och förstås till att börja med så nöjde de sig med de här anspråkslösa förhållandena, men sen efterhand som man fick råd så kunde man bygga till de här stugorna. Och ofta kan man säga att det är fråga om en enkel veranda som man bygger, och den gjorde man så att den tilltalade öga också. Det var inte bara en praktisk detalj, utan man prydde den ofta med snickerier, snickarglädje kallar vi det ju. Så att det var liksom en sån här, stort nöje att bygga och också att vistas på sommarställe.
Och när blev det mer allmänt, eller riktigt allmänt, att folk hade sommarstuga?
Jag skulle säga att det är säkert in på 1900-talet som riktigt gemene man kunde tänka sig att skaffa något sommarställe. I slutet av 1800-talet då talar man ju om de här grosshandlarna och grosshandlarvillorna, men det är ju också återigen de här borgarskapet, det välbeställda borgarskapet som hade råd att skaffa sig markområden i närheten av städerna och också att bygga. Visserligen var byggande mycket billigare än vad det är nu, men det här fördelningen av resurser så var ju inte den samma som den är i våra dagar, utan det var ett fåtal väldigt rika personer och sen ganska många fattiga som inte hade de möjligheterna. Men på 1900-talet så stiger ju standarden med industrialiseringen och så att allt fler fick möjlighet att skaffa sig någon sorts av boende. Då var det ju inte fråga om några sådana stora lyxbyggen, utan små stugor helt enkelt. Nå, om vi ska gå riktigt till botten med det här ordet villa, så kommer det ju från antiken. Så det här en del år på nacken. Så att om vi talar om liksom den romerska villan, så från början var det ju ett anspråkslöst hus på landet som man hade. Men i Rom så hade man ju då två olika typer av villor. Man hade Villa Rustica, som är en lantvilla med boningshus och trädgård och ekonomibyggnader. Det motsvaras då av våra lantgårdar, det som Sandviksvillan representerar. Och sen har vi Villa Suburbana, som är hus för tillfällig vistelse nära stan, alltså ett litet krypin så att man kom bort från stadens olägenheter. Och det är också, kanske uppfattar vi det så att det är i Italien som, och i de här italienska renässansvillorna som utgör liksom en sån här förebild för vår villakultur och vårt villabyggande. Men i Italien var det ju sådana slottslika byggnader för en förmögen överklass. Och vi har sådana kända begrepp som, eller arkitekter, Andrea Palladios Villa Rotunda i Vicenza, som är en sån här som man faktiskt hade som modell när man byggde villor på 1800-talet här i Norden. Så det är väl lite en sån här längtan efter någonting annat än det här karga och stränga klimatet som vi har här. Och ännu om vi tar det här villa, när du nämnde om det här att det missförstås när vi talar om att vi åker till villan, så faktiskt i Sverige så talar man ju om det som vi kallar egnahemshus, och det är i Sverige villa. Och det är då, ja, det var väl ursprungligen just de här lantgårdarna och herrgårdarna som på italienskt sätt kallades för villa. Sen har man nog på 1800-talet talar man om sommarnöje i Sverige, och i Finland talar vi om stugan, man åker till stugan eller till landet. Jag åker alltid till villan.
Ja. Nå, vad är det för en villa som du far till då?
Jag åker till Larsmo, där jag har faktiskt, det är mina föräldrars gamla villa som är byggd på 60-talet. Som har varit då ursprungligen en bastu med bastukammare, men numera är det, finns det ingen bastu i den, utan bastun är skilt och den är tillbyggd, men nog så att den följer den här 60-talsstilen.
I 60-talet har vi kanske också rötter till mycket av den här byggelsen som finns idag.
Nå, säkert som väldigt mycket här i Finland så var det ju efter krigen som det blev ett uppsving, och både ekonomiskt och man fick nya intryck och hade möjlighet att ta efter andra delar av världen. Och så att säkert härstammar en stor del av villabebyggelsen just från slutet av 40-talet, 50- och 60-talet. Så har det väl fortsatt, och nu vet jag inte riktigt hur det är idag, om det möjligtvis lite sinar med det här intresse för att vistas på villan som det var förut. När det var ju varje ledig stund så åkte man ut till villan eller stugan eller vad man nu sen kallar det. Just för att det betydde avkoppling, rekreation. Som det var förr i världen var det ju så att man samlade en stor del av släkten hos sig på somrarna så att man kunde umgås och ägna sig åt sådana, vad ska vi säga, onyttiga saker som att leka och spela och ha det skönt ute i Syrenbergsån. Och sen förstås hade det hängt ihop med att vistas på villan, det att man samlar in till vinterförråden, plockar bär och svamp. Om man har äppelträd eller motsvarande jordgubbsland och grönsaker, så det hänger lite ihop med det där gamla tänket på de här lantgårdarna. Men många har säkert så att det är enbart rekreation som det är fråga om.
Här kommer vi ut från den här inglasade verandan på Sandviksvillan och tänker nu ska vi komma ut och njuta av friska luften och havsutsikten, och så hör man en sån här vägbearbetningsmaskin som är som helt övertäckande. Men Katarina, den här utsikten ändå över vattnet.
När man tänker på de här byggnaderna, alla byggnader egentligen, lite mera statusbyggnader som uppfördes på 1800-talet, så var man ju väldigt noggrann med vädersträck och hur man placerar husen i terrängen. Här sträcker ju sig Sandviks villa, det har huvudfasaden mot sjön, rakt söderut. Och sen var det förstås träd, nu är träden förnyade så de är väldigt små, men det var som en allé ner mot stranden. Och sen gick det olika gånger här runt då, där var de här lite mera exotiska växterna planterades. Och det var alltså en park och sen fanns det också en nyttoträdgård. Så att det skulle både vara praktiskt och estetiskt. Det var välbefinnande det var fråga om.
Hur ser det då ut i Insjöfinland med villakultur, både äldre och nutida?
Nå, i allmänhet var det ju nog vid kusterna som speciellt de här, den här villatypen som anknyter till fiske som uppstod här. Men att småningom ganska snabbt spred det sig nog till inlandet också. Till exempel i trakterna kring Tammerfors så uppstod det en väldigt rik villakultur.
Vi har en tendens som finländare att söka oss ut på landet, ut i vattnet, tydligen.
Nåjo, det är ju, Finland är ju som natur helt och hållet. Det är bara i de här absoluta stadskärnorna som det ju är mera urbant. Men visst är det, villaboende är ju ett naturnära boende där naturen spelar huvudrollen egentligen.
Och har man inte tillgång till en stuga i vattnet, så då kanske man har en kolonistuga.
Precis, det är inte alls något dåligt alternativ. Och kanske det är mera lättskött.